Avsnittet innehåller reklam för kursen Become a Brand Creator och för programmet Elementor.
Det sjukaste för min del är ju att min första kund är Apple. Liksom. Det var min,
vad häftigt.
Eller det var en snabb skola i hur mycket man kan ta och tjäna på ett foto. Liksom.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag är så himla glad att du är här och tittar och lyssnar. Och i det här avsnittet så har jag en riktigt spännande intervju med Tobias Hägg, som du kanske mer känner igen som AirPixels på Instagram. Innan vi kör igång med avsnittet så vill jag bara passa på att tipsa om Fotopoddens Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade. Vi snackar foto där varje dag och det är en riktigt härlig blandning av nyare fotografer och fotointresserade och gamla rävar inom branschen. Så är du inte med där så tycker jag att du ska söka på Fotopodden på Facebook och gå med direkt. I gruppen så lägger jag också ut vilka jag ska intervjua och man kan ställa lyssnarfrågor om man inte redan är inne och gör det på Fotopoddens Instagram. Så gå med där, bums! Som jag sa så intervjuar jag Tobias Hägg i det här avsnittet och Tobias är en riktigt duktig drönar- och naturfotograf. Vi fokuserar kanske främst på bilder från luften, vilket Tobias blev känd för på sin Instagram AirPixels som växte och blev riktigt stor. Tobias tar fantastiskt fina bilder på spännande landskap i vackra ljus och vi pratar om hur det var när Apple ringde och blev hans första kund, hur Tobias har gjort för att bli bra på foto och så mycket mer. Här kommer min intervju med Tobias. Hej Tobias, välkommen till Fotopodden.
Hallå, tack.
Kul att ha dig med. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är och vad du brukar fota?
Ja, jag heter Tobias Hägg. Är fotograf, filmare. Fotar egentligen allting från natur, landskap, luftbilder. Ja, jag vill säga, väldigt bred så är jag väldigt mycket, men det är väl just luftbilder och bilder från luften som folk kanske känner igen mig mest från.
Just ja, precis. Ja, du har ju ett väldigt stort Instagram-konto bland annat med mycket drönar, bild och filmer.
Ja, det stämmer.
Ja, vad roligt. Hur kom du in på fotografering och vad fotade du i början?
Foto, det är egentligen en väldigt lång resa. Så jag började egentligen, foto egentligen det sista som jag var intresserad av egentligen allting då inom det kreativa. Så jag började, ja men när jag var, jag vet inte, kanske 12-14 år så började jag göra lite filmer och man hade roligt bara. Efter jag gjorde filmer så blev det visuella effekter och ja, det har varit lite allt möjligt, grafisk design och skriva. Så jag har egentligen testat på egentligen allting utom foto. Och sen där någonstans när jag var runt kanske 20 så gick jag en linje då där jag ville, eller Blekinge Tekniska Högskola där jag ville studera och se vad jag ville bli helt enkelt. Men hittade ingenting och la egentligen av med allting.
Jaha, okej. Okay.
Nej, sen vet jag inte, så jag hade aldrig lagt av. Och sen hade väl tänkt att jag skulle skaffa ett normalt jobb. Och gav upp de drömmarna och de förhoppningarna. Och sen kom drönaren, det är väl nästan 10 år sedan.
Just det.
Nu då, så, och det är väl någonting som jag egentligen alltid har velat göra. Eller det som jag mest var intresserad av, det var egentligen att spela in film från luften. Liksom. Och på den tiden så fanns det inte, det var inte så att jag kunde ta en helikopter och åka ut och flyga och fota. Så jag köpte den där drönaren på vinst och förlust. Egentligen bara för att skapa någonting från luften. Eller jag hade haft mycket tankar på saker som jag ville göra då. Och det var väl där det startade alltihop, så jag startade det här kontot AirPixels på Instagram som egentligen var tänkt att bli Jag skulle egentligen bara lägga upp filmklipp.
Mm, just det.
Från naturen då.
Mm.
Men där någonstans så... Ja, jag började ladda upp bilder. Och då började väl... Eller folk var väldigt nyfikna på perspektivet då. Och jag var ju väldigt tidigt ute. I jämförelse med resten av världen egentligen. Men sen där någonstans så märkte jag att... Ja, men, bilder är ju jäkligt nice liksom. Så då, ja, det är helt sjukt egentligen. Men jag började ta så här screenshots från mina filmer.
Mm-hmm.
Lägga ut på Instagram. Alltså som en vanlig stillbild liksom. Fast
det var
skitdålig kvalitet på en film. Och där fick jag ännu större respons då än vad filmerna gjorde. Så då fortsatte jag liksom. Och sen la jag mer tid på fotot.
Mm. Ja, men vad kul. Vad var det för drönare som du började med då?
Oj, det måste ha varit... Vad hette de då? Jag vet inte om det var en DJI Phantom 3 eller vad de hette.
Just det, är det de som är lite större med lite
ja,
så här...
precis. Det var som en riktig tank.
Lite skillnad idag då?
Ja, precis. Men jag gillar fortfarande de där... Jag har några kvar som... Vad heter det? Som minnen... Men jag gillar fortfarande de där gamla, stora, tunga. De kunde ju köra in i träd och göra allt möjligt utan att det hände så mycket.
Ja, det kan ju vara skönt. Det är ju tråkigt när man kraschar grejer helt klart.
Ja, precis.
Hur gick det sen då? Du började posta på ditt Instagram-konto och det gick fart, eller?
Ja, nej, men jag började posta där och sen... jag vet, alltså det gick väldigt fort... Så jag vet inte, jag hade nästan, jag tror jag hade 10 000 följare efter, jag vet inte, någon månad eller någonting sånt där.
Och
jag
visste,
kanske inte må, jag vet inte exakt, men säg 2-3 månader, jag vet inte. Och jag visste egentligen ingenting om sociala medier på den tiden, alltså jag visste inte att man kunde följa andra människor, utan jag bara postade för min, alltså för släkt och vänner egentligen, och sen la jag in lite typ hashtag som jag hörde att man kunde lägga då.
Mm-mm.
Men så gick det ju oerhört fort upp till 10 000 först, och där någonstans så började jag förstå vidden av sociala medier och att det var intressant för folk. Och sen från 10 till 100 000 på Instagram, det gick ju, ja, det var ju nästan också, alltså det gick ju hur fort som helst, kändes det som.
Mm.
Eller nu när man tänker tillbaka på det så känns det inte som att det var en lång tidsperiod.
Nej, en sån räckvidd önskar man att man hade idag.
Ja, idag funkar det lite annorlunda än vad det gjorde på den tiden.
Mm.
Det var lite enklare också just förr.
Precis. Men hur kändes det då när du såg den här tillväxten och följarna strömmade in och gillade dina bilder?
Nej, jag vet inte. Det är klart det var oerhört spännande liksom. Alltså, i och med att jag hade försökt så länge på andra plan.
Mm.
Men liksom aldrig fått något gehör på någonting jag gjort i det kreativa.
Det var härligt ändå. Det kan man ju känna igen sig, tycker jag. Jag är också en sån som, du vet, haft många idéer och man har provat olika grejer, kanske mest för skojs skull, men det måste ju verkligen vara väldigt belönande om det verkligen så här, ja men nu händer det.
Ja, nej, men det var väl, eller jag, just då när det hände så tänkte jag väl aldrig så att det skulle bli liksom mitt jobb eller det var mer, jag tyckte det var skitkul. Jag gjorde egentligen bara grejer som jag själv ville göra. Alltså jag fotade bara saker som jag hade velat se och som var jag jäkligt nyfiken på egentligen allting. Men jag kände nog aldrig att det var så här, att det här skulle bli mitt jobb eller jag är så lite old school kille, så just det här med sociala medier där jag förstod liksom inte att folk kunde jobba med det på den tiden. Att man la ut en bild och kunde tjäna pengar på det.
Men när började du hänga med på det då? Eller när blev det att du började jobba med det mer och mer?
Nej, men det var någonstans där. Alltså jag tror det var när jag fick 100 000 följare i den vevan. Då blev det mitt jobb. Eller då sa jag upp och slutade jag med allt annat och försökte leva på foto och film. Då.
Mm.
Men det var ju väldigt stort då på den tiden. Jag vet, ja, men det var liksom Apple och det var väldigt stora företag som kontaktade mig. Och då
lärde jag... Wow. Mm.
Ja, nej, så jag har gjort väldigt, ja, men väldigt stora grejer genom åren.
Mm.
Men det var också så här, jag hade ju liksom ingen aning, alltså som för många andra, det var ju, vad kostar en bild liksom? Så det sjukaste för min del, det är ju att min första kund är Apple liksom. Det var, det var,
ja, vad var häftigt.
Finaste jobbet man kunde få då.
Mm.
Och då, för, ja, då lärde man sig, eller det var en snabb skola i hur mycket man kan ta och tjäna på ett foto liksom.
Mm.
Så det var en jäkligt bra första kund och bra skola.
Ja, verkligen. Var det en sån bild som de hade som omslagsbild eller bakgrundsbild på dator och så?
Ja, sen, precis.
Eller vad gjorde de med bilden?
De har ju flera, men den första då var det, ja, bakgrundsbild på padda och iPhones och typ alla omslag på, ja, men varenda packbox på Apple-produkter. Och...
Ja, vad häftigt. Det måste ju vara jättekul att se sin bild så.
Ja, nej, det är klart. Det är sjukt. Jag har aldrig tänkt så mycket på det, eller jag tar aldrig något sådär. Jag sätter liksom ingen värde eller stolthet i det där av någon konstig anledning. Men sen när man ser det på, alltså fysiskt ute på, ja, men, varenda padda i hela världen, så var det liksom min tjej som flöt runt i en sån här simring då.
Just det, ja, vad häftigt.
Så det, ja, det är sjukt när man ser det.
Mm. Och sen då, efter att Apple hade hört av sig, hur gick det sedan?
Nej, men det fortsatte där någonstans. Alltså, det var ju, alltså, det var ju mest sociala medier och jag visste lite mer hur man kunde arbeta. Så jag började ju kontakta företag och på den tiden var det... så jag kontaktade Fjällräven bland annat och blev ambassadör för dem. Och... Nej, men alltså, man lärde sig väldigt mycket med tiden, liksom hur sociala medier funkar, vad man kunde göra och... Det har väl egentligen bara fortsatt ända sedan dess. Liksom. Och sen, ja, men det kommer nya kunder. Och, ja, det är väl det man kan säga. Alltså, det är väl så det funkar.
Ja, men kul. Men hur gjorde du för att bli bra på att fota då? För jag tänker, Apple ringer ju inte vem som helst.
Nej, men det där är väl... jag vet inte. Det handlar väl mycket om hur jag ser på bilder och... min syn, alltså hur jag, vad heter det, komponerar mina bilder och sånt där. Så det har väl varit ganska unikt. Jag vet, när jag började så, jag var ju egentligen bara intresserad av att fota rakt ner liksom, alltså. Så jag höll ju på med det där jättemycket och på någonstans hela tiden så lär ju dig vad som funkar och ja, men hur jag ville ha saker. Så jag är egentligen, ja, men i 10 år bara förbättrat min vision och mina kompositioner och sånt där. Nej, så det är väl där jag skulle... Alltså det, för att bli bra så måste du liksom göra det så mycket du bara kan.
Ja, men verkligen.
Och det var väl så jag blev bättre. Jag gjorde det liksom varje dag. Och även innan när det inte var mitt jobb så... jag jobbade väldigt mycket inom en annan bransch, men då tog jag liksom varje soluppgång och solnedgång på jobbet ändå. Ja, bara av ren passion liksom. Så ja, det är mycket av det där som hör ihop, passion och ja, men faktiskt viljan att vilja göra det liksom. Och sen har det ju aldrig varit någonting med att växa på sociala, alltså det har liksom bara varit som en bonus på sidan.
Men det tycker jag är roligt, för ju fler fotografer jag pratar med här, alla pratar ju nästan om att man behöver ha den här passionen och brinna för det man gör mer eller mindre. Sen kanske man har andra uppdrag som är mindre spännande. Men just för att driva sitt företag och jobba med något kreativt, att man ändå behöver ha det som motor bakom sig på något sätt.
Ja, nej, men det måste man ju ha, annars blir det väldigt jobbigt tror jag. Det blir väldigt tufft och... Speciellt i det här då, det är kreativt och du måste kunna komma på egna grejer och vad som funkar bäst i vissa förhållanden och så vidare. Så nej, men passionen och viljan, det är väl typ det som är egentligen allting. Och det har väl gett mest liksom, och sen jag vågar lita på sig själv helt enkelt. Alltså jag tror det är många som inte, jag var ju också där innan det började gå bra på sociala medier, men det var väl att man ja, men man tror inte att någon gillar det man gör och man får liksom inte den feedbacken som man kanske behöver höra alla gånger.
Mm, nej, just det.
Så i slutändan så blir det väl att ja, man tror mycket på dig själv liksom och bara kör. Då kommer den att leda någonstans.
Mm. Men när du började fota just med drönare, var det någonting som kom lätt för dig eller fick du jobba mer med det eller så? För jag tänker på mig själv, för jag fotar och filmar också med drönare mest för skojs skull. Men jag märker ju fortfarande att jag behöver öva ganska mycket, för att jag blir ju ofta stressad om jag liksom inte riktigt har koll på situationen. Så hur var det för dig i början?
Nej, alltså jag vet, jag är ju ganska dum så jag körde liksom bara på. Så jag hade ju liksom...
Smart och inte dumt.
Ja, nej, men det var både och där tror jag. Mm. Så det var ju en styrka i sig att jag fick... Alltså, det är klart, jag var skiträdd och sådär när jag flög över sjöar av någon annan.
Precis, det är ju sånt som kan vara så läskigt att man inte vill krascha och tappa den i vatten.
Nej, och speciellt när man börjar så... Ja, i och med att man inte vet hur det funkar. Och, men jag skulle säga då första året, alltså det går ju ganska fort, det tar ju några veckor, om du flyger varje dag i 3 veckor så börjar du känna dig hemma.
Ja, just det. Och return to home, knappen är ju trevlig.
Ja, den har jag faktiskt nästan aldrig använt.
Nähä,
under 10 år. Men ja, det är ju skitbra, nu vet jag att det funkar, men jag brukar alltid försöka, när jag kan, flyga hem den själv då.
Just det.
Nej, men det var, jag körde mycket. Och sen rädslan och allting släppte ju efter några veckor.
Ja.
Och sen, ja, nej, det var väl typ så det var liksom. Och sen, ja, man var ju alltid, alltså det var mer det ekonomiska på den tiden. Man var,
just alltså det.
Man hade inte riktigt råd att krascha med den.
Nej, precis. Det kan ju vara rätt trist.
Ja,
men blev det, har du kört några krascher eller hur har det gått med det?
Nej, jag har faktiskt, det är faktiskt helt sjukt, och speciellt när jag pratar med många vänner och kompisar som håller på med drönare. Så folk verkar ju krocka dem där.
Ja, men eller hur?
Men jag har faktiskt, jag tror det är en drönare som jag har satt i ett träd en gång. Och den gick sönder. Och sen har jag ju kört såna här FPV-drönare, de krockar ju hela tiden. Men de här andra drönarna som jag tar foton och där på, det har faktiskt bara kraschat en gång. Eller det bara en som har gått sönder under 10 år.
Men du nämnde komposition och du nämnde soluppgång och solnedgång. För jag tänkte fråga dig, vad är det du letar efter i dina bilder? Och vad är det du tycker gör en bra bild?
Det beror helt på vad det är för bild. Och alltså vad är slutklämmen på bilden så att säga. Men generellt sett så är det ju komposition, ljus och skuggor och liksom som jag strävar efter. Och får ihop alla de bitarna liksom, då har ju oftast en bra bild. Så det är väl där jag lägger störst vikt vid. Sen en bra bild, det finns ju så många olika syften med bilder och vart de kan användas och så vidare.
Absolut.
Så det beror ju helt på, men ja, det beror på. Jag älskar ju, där jag kör på mest, det är liksom en komposition och sen ljus. Som är på något speciellt sätt. Så det är väl där jag skulle säga, det är en bra bild för mig om du lyckas binda ihop kompositionen med ljuset och ja, men det som faktiskt händer. Så det var lite en del av det jag har gjort i 10 år också, det är att jag är inte så jäkla intresserad av typ platsen i sig. Alltså, det behöver, jag åker aldrig till en plats bara, men nu ska jag fota den här kompositionen och ljuset ska vara så här. Eller, utan
nej.
Det, alltså, jag åker oftast ut och bara är i stunden. Och hittar något intressant till ljuset till exempel, och så komponerar jag efter det. Och där tror jag har varit en styrka hos mig, att aldrig bli så här fast vid att ja, men nu ska jag fota det här huset och det ska se ut så här när jag är klar.
Nej, just det. Lite mer öppensinnad för vad som kanske är i linsen.
Ja, precis. Och då, i mitt fall i alla fall, så då brukar jag sluta med, då kommer jag oftast hem med betydligt mycket mer. Och är betydligt öppnare liksom när jag åker ut och fotar den. Och bara, ja, men nu ska jag, det här måste jag göra eller det här. Så ibland kan det bli skit också. Så det, det är inte alltid det blir bra naturligtvis.
Nej.
Och det är väl där jag tycker är det roligaste med, alltså just fotograferingen, att ja, men någonting händer.
Mm.
Om man försöker liksom fånga det.
Nu blir det reklam i Fotopodden, för det är ju ändå Black Week och det har väl ingen kunnat missa. Och det finns ju väldigt mycket olika saker man kan köpa där ute, men som fotograf så finns det två saker som jag verkligen vill passa på att tipsa om. Och jag är inte sponsrad av någon av de här, men jag är ju affiliate. Så om du skulle köpa något av de här så får jag en viss provision. Så det är ju ett sätt att stötta mig och Fotopodden om du ändå är på jakt efter någon av de här grejerna. Och det är verkligen toppen saker som jag vill berätta om. På min YouTube-kanal, Fotograf Maria Ekblad, så berättar jag ju att jag har börjat med en helt ny sorts fotograferingar. Jag har nämligen lagt till produktfoto som en gren i mitt företag, vilket känns jättekul. Och om man ser lite vart trenden går och om man hör fotografer prata, så är det ju fler och fler som börjar utveckla företagsfoto inom sina fotoföretag. Just för att det kanske är lite mer stadigare pengar som finns att hämta eftersom företag har bättre ekonomi än privatpersoner kanske i dagsläget. Och om du också vill lägga till ett produktfoto så har jag gått en superbra kurs som jag verkligen vill tipsa om. Det är en otroligt duktig fotograf som heter Amanda som finns i Australien och hon har kursen Become a Brand Creator som jag har gått. Och jag kunde ingenting om produktfoto innan och alla som vet något om det vet ju att det är ganska svårt foto eftersom det är väldigt mycket blänkande produkter, det är knepigt ljus och man behöver få små saker att se riktigt snygga och tilltalande ut. Jag hade verkligen ingen erfarenhet inom detta förutom det jag redan kunde om blixtar och typ gravidfoto. Så jag tycker verkligen den här kursen har varit otrolig. Oavsett om det är nyare som fotograf eller som jag har fotat en hel del men kanske inte kan så mycket om detta, så kan du ganska snabbt lära dig ta riktigt snygga bilder som företag vill betala för. Så om du vill veta mer om detta så kan du klicka på min länk nedanför i avsnittet eller så kan du gå in på www.fotopodden.se/kurstips så kommer jag att berätta mer om det där. Och en annan sak som du inte heller vill gå miste om, det är Elementor och de har också rea på Black Week. Om du överhuvudtaget är intresserad av design en hemsida men inte kan så mycket om kodning men vill ändå få till det snyggt, då kan jag varmt rekommendera Elementor Pro som är ett plugin som man kan använda till WordPress. Och med det så kan man dra och släppa element och man kan verkligen göra superfina hemsidor. Jag kan ingenting om kodning men jag har gjort hela min hemsida www.marieekblad.se i Elementor och jag håller faktiskt på att göra om Fotopoddens hemsida också. Och vad du än vill ha, om det är block med färger, om det är texter, om det är videos eller något annat, så är det bara att dra in det och redigera det så som du vill. Det andra som också är superbra är att man kan gå in i ett responsivt läge och se hur det ser ut från mobiltelefonen också. För de flesta surfar ju faktiskt från mobilen. Om du vill veta mer om detta så tycker jag att du ska gå in på www.fotopodden.se/elementor så kommer jag berätta allt om det där. Och som sagt, det här är två erbjudanden under Black Week som jag tycker verkligen du ska hoppa på och inte gå miste om. Nu tillbaka till avsnittet. Men dina fotokunder, om vi pratar liksom luftbilder och film och så, vad är det vanligaste de efterfrågar?
Oj, nej, det är väl allting. Alltså, jag vet inte, jag gör ju ganska mycket olika jobb. Liksom. Dels är jag, bland annat där jag postar på sociala medier och sånt, där är väl lite mer kanske häpnadsväckande och lite större grejer. Men så kan det ju vara allting från att jag kan ju fota solceller på något tak liksom, eller det kan vara vad som helst. Men vad skulle jag säga, nej, det som jag blir kanske anlitad mest för när det kommer till så här lite större grejer, det är typ att de vill att jag ska vara mig själv och alltså vara lite mer artistisk. Så det är egentligen alltså de jobben som jag får, de är oftast så att de gillar det jag gör Och så vill de ha in det, ja, men, i sitt varumärke då.
Ja, just det.
På något sätt.
Mm. Och det är väl egentligen det som är det allra härligaste när någon säger bara liksom, gör det du vill, ja, och kör på.
Det är ju fantastiskt, alltså det är oerhört kul liksom. Och, men annars så, ja, landskapet ändras ju lite grann liksom. Det går ju från, förr var det mycket foto med lite film och sånt där. Och idag, nu ändras det ju, folk vill ju ha lite mer så här short video content format. Just det. Och, nej, så det är väldigt olika från jobb till jobb skulle jag säga. Vad folk vill ha då. Men det som har varit övergripande de tidigare åren, det är liksom att de folk, eller mina kunder vill att jag ska vara mig själv liksom, och ja, beroende på vad det är då. Och göra så bra jag kan utifrån min vad säger man, artistiska vinkel eller,
just det.
Så det är väl det.
Hur mycket redigering brukar du göra på dina bilder då?
Det där är också alltså, beroende på ändamålet eller vad det är för bild och vad jag vill få ut för känsla och, så det där är också lite som man är som människa, vi växer och blir vuxnare. Så jag vet när jag började bland annat så var jag ju väldigt det var väldigt rätt att dra i spakarna liksom. och testa och, men det där tror jag det är en viktig grej liksom i att bli fotograf. Alltså, jag vet förr i tiden så sa man ju att man ska hitta sin stil och liksom bara köra stenhårt på den. Och det där har jag haft skitstora problem med, för jag tycker om så mycket inom typ foto. Så även om folk säger att jag har ett eget bildspråk, och det har jag ju på komposition och så det brukar landa någonstans samma hela tiden. Men nu märker jag ju äldre jag blir, ju mer naturligt vill jag att det ska bli. Alltså ju mindre gör jag. Så jag tror det är bara, alltså jag tror det är ett naturligt steg i processen som fotograf. Det är liksom att du testar mycket.
Ja, men verkligen. Jag tänker också att det är en styrka att kunna sätta det så bra som möjligt direkt i kameran.
Ja. Ja, precis. Och, nej, jag vet inte. Det där med redigering, det är alltid, det är från bild till bild. Men jag känner rent generellt sett att jag går mot ett naturligare håll än vad jag kanske hade när jag började. Och då tänkte man ju att det var ja, man får ju liksom en helt annan wow-faktor idag än vad jag kanske hade för 10 år sedan.
Ja.
Så det är andra grejer som jag intresserar mig för idag än vad jag gjorde då. Och sen vet man lite hur det funkar i industrin också. Alltså hur branschen funkar också. Så då får man ju redigera efter ändamålet hela tiden.
Precis. Men vilka fotouppdrag tycker du är roligast att göra då?
Alltså de roligaste, det är ju att göra någon resa någonstans med kanske några kompisar. Och det är väl drömmen liksom, och så gör man något stort av det. Och få vara sig själv och fota där man tycker själv är intressant. Och, men det är ju som sagt, det är inte alltid det så.
Nej, från solceller till coola resändamål.
Ja, nej, men det är ganska roligt. Alltså min resa är ju ganska sjuk. Det är ju som att säga, så jag hade ju Apple som liksom första kund. Alltså det är ju, ja, det är ju en nivå utöver det vanliga liksom. Och så vet jag att jag höll på så där i, säg 7-8 år och bara gjorde alltså ganska fina uppdrag och roliga. Jag var ju på bland de finaste platserna i världen och fotade hela tiden. Och det var min dröm också, för jag hade varit i Sverige hela livet och var väl ganska trött på att se de här sjöarna och skogarna. Liksom. Men nu när man har varit ute alltså 7 år och sett det mesta, liksom, de högsta bergen och ja, allt som hör till. Så kärleken till Sverige växer ju nog oerhört. Liksom, och när man börjar förstå hur vackert det är i Sverige och vad vi faktiskt har här. Och det var ju någonting som jag hade noll intresse för 10 år sedan. Förutom från drönarperspektivet. Och det var väl därför det gick vägen. Men ja, idag så Sverige är ju oerhört fint och oerhört roligt att arbeta i. Men ja, som tillbaka på frågan, drömtrippen, det är väl något sånt där. Åka iväg och göra något riktigt skoj med, ja, några kompisar liksom. Det är de, jag har ju fått några sådana uppdrag och det är oftast de man tycker är roligast i slutändan.
Mm. Mm. Ja, men absolut. Vad använder du för drönare i dagsläget?
Hemma nu, som jag sitter på nu, då är det de här, vad heter de? DJI Mavic 3 Pro Cine.
Visst ja.
Och 3 Pro.
Mm.
Så där har jag väl med som en standard liksom. Och sen beror det lite på vad, alltså, då skulle jag säga, det är där jag fotar med när jag skulle göra till, ja, men till sociala medier eller någonting till mig själv och sånt där. Och sen beror det helt på kunden liksom. Om kunden vill att jag ska göra något annat så får jag göra andra uppsättningar där också. Men jag har väl lite av allt. Så vill kunderna ha större så tar jag Inspire och men rent för enkelhetens skull och för det jag producerar själv i stort sett på sociala medier, då Mavic 3 Pro, Cine och 3 Pro.
Just ja. Mm. Hur mycket extra utrustning och sånt har du med dig om du är med på resor när det är jobb och så då?
Nej, men det där också, det är oerhört mycket. Men så får man ju någonstans, vad är det för jobb jag gör?
Mm.
Alltså, för jag vet när jag började så släpade jag med allting av det som vi sa då, den här Phantom 4 Pro och kamera och så här, massa zoomlänser och skit. Och allt i väskan liksom, det, alltså, man gick ju sönder om du skulle klättra någonstans eller är det långa hiker så dör det ju liksom. Mycket, för mycket att bära.
Tänker du också det, jobbigt att gå igenom säkerhetskontrollen med så mycket grejer och packa upp och packa ner?
Ja, nej, det är ju, det där är ju en erfarenhet i sig. Och sen alla länder är ju olika liksom.
Mm.
Hur, alltså med säkerhets, vissa är ju jättenoggranna och samma med väske, alltså hur mycket saker väger.
Mm, just det.
Så, men det har faktiskt av någon konstig anledning så har det där alltid gått bra. Men ja, det är klart, ibland är det lite oroligt om de, när man inte får ta med sig vissa grejer och, men sen brukar det bli, ju mer tiden går, ju mer vet du liksom vad du behöver. Och oftast när du, ju mer saker du bär med dig, desto jobbigare blir det liksom. För då, det känns som att om du har 4 gluggar med dig liksom, så i slutändan så använder du oftast kanske bara 2 av dem ändå. Så då har det gått att släpa på det här, ja, med jättetunga vikterna. Så med åren så känns det väl som att jag har blivit lite bättre på att kanske packa lite mindre och sen använda det som jag faktiskt behöver på resan eller för ändamålet bättre.
Mm, just det. Mm. Ja, men spännande. Jag la ju ut på Fotopoddens Instagram att vi skulle podda och jag har fått en hel del frågor här, för folk tyckte det var roligt.
Kul.
Då är det en som skriver här. När du fotar drönarbilder med natur, vad brukar du använda för bländare?
Vad sa du? Drönarbilder?
Ja. Vad brukar du ligga på för bländare på naturbilder?
Jag ligger någonstans mellan 5,6 oftast. Där den har varit skarpast. Det beror lite på vilken drönare jag har också.
Mm.
Och vad jag gör. Men just foton och då har det oftast varit 5,6 jag brukar ligga på.
Mm, just det. Precis. Och så är det en som skriver här. Om du är iväg på ett fotouppdrag för en kund och det blir dåligt väder hela tiden, vad gör du?
Jag vet inte vad dåligt väder är. I foto, det är ju, alltså det är ju som sagt, ja, vad gör man? Det beror ju helt på vad uppdraget är, men säg att jag har ett uppdrag, jag har en ganska rolig som jag gjorde för de tre turister, jag jobbade för Nordnorge, svenska Lappland och finska Lappland samtidigt och skulle fånga hösten i Lappland eller i Nordskandinavien. När jag kom upp så var det full snö, så det var liksom,
jaha, det,
vintern hade, det var minus 15, minus 20 och en och en halv meter snö liksom.
Är det inte så lätt?
Nej, det är inte så svårt. Eller det är rätt svårt att få höstfärger i bilder. men det är väl liksom, man gör ju det bästa man kan av situationen hela tiden. Och det är samma, har du något annat jobb? Mm. Alltså, de fick en jättefin serie med vinterbilder istället. För jag kan inte påverka vädret på det sättet.
Nej, gud ja. Men vad kan man göra?
Nej, men det är bara att köra. Mm. Och i andra då, om det är någon som, det är många gånger kunden kanske vill ha, ja men vi vill ha sol, eller vi vill ha kanske lite mer atmosfäriska bilder liksom. Och sen, alltså då planerar jag oftast för att det ska bli den atmosfären som kunden vill ha. Men sen har man jobb ibland där de, alltså de bokar in ett datum liksom, om 3 månader ska du ut och fota, då kan inte jag bestämma vad det är för väder om 3 månader.
Nej, gud nej.
Så då, det blir oftast, jag kör alltid, är en så att säga en dålig dag, då blir det lite mer, en dålig dag, det är väl kanske lite regn och sånt där, men det blir lite mer atmosfär då. Så då just jobbar jag efter det. Så jag fotar ju hela tiden, även fast det är, ja, kanske inte riktigt det jag behöver. Men många gånger när man gör jobb så blir kunden också, alltså de får en helt annan grej. Och du kan ju inte göra något annat ändå, så då brukar jag kunna presentera det där och så får de liksom, ja men de får det också liksom, så det blir som, men är det sånt där som, ja men det måste vara sol, så då fixar man ju så att det är sol någon gång. Men,
ja men precis, för jag kan ändå tänka mig att på vissa sorters bilder och platser att det blir en del ombok om det är något som måste vara.
Ja, jo det är klart det blir det sen, men många gånger så blir det oftast, det blir väldigt bra oavsett, du har ju en idé eller en känsla du ska fånga. Så man får ju jobba ut efter den hela tiden, även om vädret är lite annorlunda. Men jag tror inte det har varit, ja men någon gång nästan, där kunden egentligen har blivit missnöjd med att jag har gjort något dåligt. Och är det så att vädret är helt katastrof, liksom, att det inte går att göra någonting, då får man ju säga det. Liksom. Men det går inte att göra det vi ska göra. Jag måste ha fler dagar.
Just det.
Så det är väl där, man måste ju, är du på jobb för någon så måste du ju ha en tydlig kontakt med kunden och bara beskriva liksom hur det är, och det kanske inte går att genomföra vissa saker. Så är det alltid när man jobbar med naturen, och man får ju liksom förlita sig på naturens lagar hela tiden.
Ja, men verkligen, man är ju utlämnad då att naturkraften är helt klart.
Ja.
Så är det en som skriver här och undrar om du har någon fotoplats eller något land eller något som du inte fotat än som du har som dröm location.
Just det. Ja. Alltså jag gillar ju Sverige och svenska Lappland. Dels för att det är så outforskat i Sverige. Och speciellt där uppe, det finns ju liksom inte stigar eller transportmedel för att ta sig till vissa ställen. Så varje gång jag är i Sverige så känns det som att jag kan vara den första i Sverige på den platsen många gånger. Även om det nu inte är så, men det finns ju sällan bilder på många av de ställena jag rör mig på där. Nej, så det är väl det. Men annars så, vad skulle jag säga, jag gjorde en precis här i Grönland där jag var segla i 2 veckor. I östra Grönland, och det har väl alltid varit en dröm för mig. Så men alla de här grejerna, det var samma, jag kommer ihåg när jag började med foto, så var min största dröm att fota de här isländska glaciärriverserna.
Just det.
Och det gjorde jag, amen, ett par månader in på min karriär, så tog jag ett plan och gjorde det där. Så då, man blir ju så jäkla tom när du upplever en dröm, så drömmarna nu blir nästan, man vill nästan att de ska vara ouppnåbara. För tomheten när du faktiskt gör någonting som du har drömt om så länge. Det är helt sjukt. Så man vet inte, vad ska jag göra nu när jag har gjort det här? Och,
ja.
Men det finns ju hur mycket som helst jag skulle kunna och vill göra. Men svenska Lappland är alltid den jag får mest, vad ska jag säga? Det ger mig mest i efterhand och just känslan, men det brukar oftast numera vara själva äventyret i sig som är det stora. förut var det alltid bilder när jag kom hemma som var det viktiga. Nu är det oftast känslan jag åker hemma istället för materialet jag kommer hemma.
Just ja.
Som är det mest intressanta.
Mm. Så är det en som skriver här och undrar, hur gör man för att hålla ordning på olika regler kring drönarfoto och kommersiellt drönarfoto i olika länder? Jag tycker det känns svårt.
Ja, nej, det där är ju, det är också en gråzon. Men det finns ju det är jätteolika beroende på jobbet, men många gånger när du jobbar för, kanske säga att du jobbar för en större kund, så går det mycket via agenturer och kontakter. Så jag har gjort något jobb i Barcelona eller hela i Spanien bland annat. Där hade de förr i tiden varit jättestrikta regler. Men så på de uppdragen så då fick jag söka tillstånd från 3 olika myndigheter. Alla ställena då som jag skulle fota. Och myndigheterna i sig hade alla 3 olika 3 olika regelverk på samma plats.
Herregud.
Så bara för att genomföra en sån fotografering liksom kommersiellt, och det, alltså jag tror tillstånd där, det var liksom 6 månader.
Oj, herregud, vilka liksom produktionstider det blir då för att kunna göra något sånt.
Ja, nej, men det är ju inte vettigt många gånger. Alltså det är väl där många känner också. Ibland så, alltså då, det blir att då skippar man det där liksom. Och gör något annat. Men det är samma, jag vet, på vissa platser, och då får jag liksom bara fota åt ett håll. Och den sjukaste jag haft, det var nog, jag kom till en plats och då fick jag bara lyfta. Alltså jag fick välja en plats någonstans och bara lyfta och åka rakt upp.
Oj!
Och sen fick jag inte göra någonting mer. Så jag fick inte åka fram 3 meter, eller jag fick inte åka i sidan 4 meter om jag ville komponera om. Så jag menar, just den bilden vet jag inte varför man ringde in mig för. Det kunde man ju gjort vem som helst då.
Det var ju liksom speciellt. Då får man ju verkligen ha tunga rätt i mun när det gäller liksom komposition, ljus och allt. Eller bara chansa liksom när man gör
det. Det var väldigt... Ja, jag vet. Du kan inte göra så mycket med bilden.
Nej, gud,
ja, det sa jag ju till dem, men det var en sån här grej.
Mm.
De hade en plats och det enda tillståndet vi kunde få, det var liksom, jag fick ta av på en plats, landa på samma plats och inte röra mig någonting i sidled och framåt. Så hur man håller koll på reglerna, ja, jag vet inte faktiskt. Det är jättemycket. Och varje land är ju olika, men där jag brukar göra många gånger så åker jag ju själv liksom, har ett projekt och då kollar jag egentligen bara upp vad är för regler som gäller, vad får jag göra, vad kan jag göra, och sen håller jag mig till det liksom.
Ja, men verkligen, det känns ju som, jag har läst i många så här drönargrupper och sådär att många har varit tyckte det har varit jobbigt nu med att få spridningstillstånd i Sverige, att det har varit långa handläggningstider på det och så. Har du tänkt något på det, eller?
Ja, nej, det är klart det är jobbigt liksom. Det dödar ju en hel bransch. Alltså det är ju det är väl också, jag vet, många kunder och sånt där. Det blir ju, alltså det blir ju konstigt om man, om du har ett jobb, du gör ett jobb, du åker ut och fotar och så tar det liksom 3 månader för att få tillstånd för att kunna sprida bilden. Det blir liksom...
Ja.
Alltså det funkar ju inte.
Nej. Precis.
Så nej, det där är ju, vad ska jag säga, det är ingen jättehit.
Nej, det är segt. Och för tittarna och lyssnarna, alltså i Sverige behöver man ju söka spridningstillstånd hos Lantmäteriet, och det är de som har fått lite längre handläggningstider i senaste.
Ja.
Precis. Nej. Och det tycker jag också är intressant, för ja. Och jag funderar själv på det. Alltså jag är väldigt noga med sånt. Och jag gör ju bara drönarfoto och film och sånt för skojs skull. Men om man har fått spridningstillstånd till exempel på ett ställe. Och man liksom vet att det har inte byggt någon militärbas här. Nej, men alltså, det har inte hänt något hemligt på den här platsen. Då känns det ju på ett sätt som man borde kunna... Om någon annan har fått det på exakt samma ställe. Att man borde kunna få använda det igen. Men jag fattar ju också att det är regelverk och en myndighet och sådär som behöver hålla koll.
Ja.
Precis.
Nej, men jag är helt med dig.
Mm. Ja, nej, så ja, det är ju segt. Man får hoppas att de anställer fler handläggare.
Ja, precis, precis.
Vad tycker du är roligast, film eller foto, om du måste välja en?
Oj. Ja, jag vet fan inte. Det är också så där. Alltså där man ser mest från mig, det är ju foto.
Mm.
Men jag gillar film lika mycket. Och sen var det väl egentligen att min karriär tog bara fotosteget. Alltså, eller det var det som det gick bra för. Och sen nu på slutet så har jag väl börjat leverera lite mer film och kanske ska börja visa lite mer av det jag gör på filmsidan.
Just ja. Det känns ju som att det kan, alltså även om bilderna gör väldigt stor impact eller vad man ska säga, och så känns det ju som att film har väldigt stor potential också.
Att, ja, liksom, ännu större idag skulle jag säga.
Precis, med kortformvideo som du sa innan och sådär. Det känns ju som att vi går mer och mer mot sånt.
Ja, nej, det är ju, video är väl det som är, ja, men, speciellt sociala medier så är ju video hetare än foto. Men däremot så älskar jag, ja, men just stillbild, alltså fånga den där stunden. Så, nej, jag vill inte välja. Men okay. Jag gillar
på den
båda.
Frågan då.
Ja, det får bli, jag gillar båda.
Ja, ja. Och sen så är det en som har frågat här, vad roligt att han ska vara med. Vilken är hans bästa bild enligt han själv?
Oj. Ja. Jag brukar få den här frågan, men det är också så här, det är ju helt omöjligt. Dels så har jag svårt att gilla mina egna grejer. Ibland så... Ja. Ja, men det är nog... Jag har en bild som jag tog nu. Eller två bilder från Grönland som jag verkligen... Alltså, de gillar jag verkligen.
Mm. Hur ser de ut då? För de som är lyssnar.
Ja, där är vi ute och seglar. Och sen en drönarbild med jättestora... berg i bakgrunden och sen är en hel fjord som är helt, helt platt. Liksom. Alltså det känns bara väldigt overkligt. Och så har det varit dimma och... Ja, men det är en, och sen har jag en på samma med båten och sen är det ett jättestort isberg bakom.
Som jag tycker, ja, häftigt.
Är jättefin. Och sen har jag några gamla, de jag kanske tog. Men första året som fotograf, eller som drönarfotograf. Så jag har en stuga här i stan som ligger vid en sjö som jag gillar väldigt mycket. Och sen är det en strandbild i Lofoten som jag gillar. Men ja, det är väldigt få.
Hård mot dig själv då?
Ja, oerhört, oerhört.
Jag brukar alltid fråga på slutet så om... du har några tips till någon som vill börja göra det du gör, alltså bli bättre på film och foto från luften, till någon som är lite nyare?
Nej, men det jag skulle säga, det är ju först och främst vara, alltså det handlar om passion, vara intresserad och vara jäkligt nyfiken. Och det är väl där jag gillar med perspektivet i sig, att du får vara nyfiken och det är det som kommer driva dig framåt. Så just min nyfikenhet och passionen för foto var väl det som gjorde att det blev någonting av mig liksom. Och på den tiden när jag började så fanns det ju inga bilder eller några referenser på just drönarbilder som det finns idag.
Just det.
Så då var det ju mycket liksom bara vara ut och kör och gör det så ofta du kan. Och jag menar, just ju mer du är ute, ju större är chansen att du faktiskt börjar ta dina drömbilder. Och när du börjar ta dina bilder som du verkligen känner dig hemma i, så ja, men då känner ju du det. Det känner man direkt när man har en bild som man gillar. Och sen när du liksom bara utvecklar det där hela tiden. Hur gör man det mer än en gång? Hur gör jag det hela tiden?
Just det.
Så var nyfiken, kör så mycket du kan. Och ja, jag hoppas att du gillar att du har kul när du gör det. Det är det som kommer göra att du klarar av dig i det långa loppet.
Ja, men verkligen. Jag håller med. Om man vill hitta dig och dina bilder, och jag såg att du säljer väl printar också, till exempel. Vart går man då på internet?
Då går du till airpixelsmedia.com, som är min webbsida då, eller hemsida, och där kan man allt ifrån mentorskap till fototurer med mig. Men se lite vad jag pysslar med. Sen har ni ju min Instagram då på airpixels.
Just det.
Och när det kommer till print och tavlor, airpixelsmediaart.com.
Just det. Kan man gå in och shoppa lite?
Ja, det tycker jag.
Ja, men kul. Tack för att jag fick låna dig en stund då, Tobias.
Ja, nej, tack detsamma. Skitkul att vara med.